Yes, du ska få en kort bara info till här vad det gäller ekonomi innan jag börjar predika. Och det är att ute på kyrktorget och även inne på kaféborden så ligger det lite lappar. Det finns någonting som heter kyrkoavgift. Och det var vid millennieskiftet så avskaffade man kyrkoskatten och införde kyrkoavgift istället. Och det man också ändrade då var att man kan ge det till sin egen kyrka som man väljer. Så det är möjligt att man anmäler sig för det här och sen så dras då 1% av ens inkomst automatiskt och så går 70% av det hit till den lokala församlingen som man väljer och 30% går till pingst i det liksom gemensamma arbetet. Så det finns lite lappar att läsa och på baksidan finns det ett medgivande om man vill skriva upp sig på det här. Så ta med dig en sån lapp. Och som sagt, det är, man måste inte, men det vore superbra. Och kan ta nästa bild där Anton vill ställa den till. Man kan skanna där och både se mer, läsa mer och ansluta sig den vägen. Så att om det är intressant, ta med en sån lapp hem. Så kan det vara ett givande utöver det du ger i vanliga fall i collectboxen som sker automatiskt, bara dras direkt. Typ så. Så du som är här, inte här regelbundet, eller du kanske är ny här, så har vi den här serien under hösten. Välkommen hem. Och det är för att tron på Jesus är den här öppna famnen. Tron på Jesus är ett välkommen hem där vi får landa hos Gud, Far själv. Jag får landa i vem jag är hos honom, vem han säger att jag är, vad jag är skapad till att vara. Det finns så mycket välkommen hem i tron på Jesus. Och det är inte sällan som man har hört de här orden att ja, men det kändes som att jag liksom kom hem, att jag landade. Och så är det. Man kommer till Jesus och säger, oh, yes. Det var det här jag saknade. Det var det här som fattades i mitt liv. Och så hoppas vi och längtar efter att det som är Guds barn tillsammans, det som är kyrka, det som är församling, att vi skulle kunna liksom gestalta det här också. Det här välkommen hem hos Gud, att man får uppleva det, smaka på det, känna att men så är det bland Guds folk. När vi möts. Förhoppningen att vara den här öppna famnen. Och någonting som är viktigt att ta med sig där, det är att den där skapar vi tillsammans. Hela tiden. När du kommer hit en söndag förmiddag som det här, då är du med och bidrar till det här. Om Walter kommer hit och är en stor, varm, öppen famn. Och jag kommer hit och är iskall och vill helst inte vara här. Visserligen har betalt så jag måste vara här. Då blir det lite halvjummet, för där var det varmt och här var det iskallt. Men om vi båda kommer med en öppen famn, lite värme, så blir det ganska varmt. Så att vi bidrar hela tiden till det vi möter, till det vi är. Den där öppna famnen, den är vi tillsammans. Kyrkan är liksom, det är du och jag. Ingenting annat. Man kan önska att den skulle vara så här. Ja, då det är du och jag som gör det. Det är ingen annan som fixar det. Förra söndagen så talade jag lite grann om då när det här skaver lite grann. När livet gör lite ont, när tron är lite svår. Det är inte så där varmt och härligt. Jag känner bara, åh vad underbart det är att tro på Jesus. För det kanske jag inte känner hela tiden. Ibland är tron svår och man bara, Gud, vart är du någonstans? Ibland kanske det känns så också i gemenskapen. Nej, den där kyrkan, vet du, det är inte någon mycket öppen famn där inte. Det är som att kliva in i en kylbox. Eller, jag har aldrig blivit så sårad som jag har blivit i kyrkan. Eller av andra kristna. Och så gör det mest ont. Och så har vi den här diskrepansen där tron på Gud liksom är det här, kan vara det här goda, härliga, fantastiska och hans församling kan vara det. Och så möter jag en annan verklighet samtidigt som inte riktigt säger samma sak. Och det är för att Guds rike, med allt vad det är av detta härliga, varma, goda, nära, kärleksfulla, Guds rike är här och nu. Det är sant. Alla dagar i veckan. Men det är också så att Guds rike är inte här än riktigt fullt ut. Utan att vi lever med två olika världar, två olika verkligheter parallellt med varandra. Samtidigt som du och jag får förhålla oss till. Guds rike är här och Guds rike är någonting som kommer. Så att jag lever i två världar samtidigt, och det är en kamp om din själ, min vän. Jag vet inte om du vet det, men det är en kamp om din själ. Det är en dragkamp om din tid, om din kraft, om din uppmärksamhet. Det är en dragkamp om vad som är ditt centrum. Vad som är ditt viktigaste. Vad som får din tillbedjan. Det är en dragkamp om dig. Men så vet vi också att det är en dragkamp i oss. Vad vi är inne på lite grann. Det här med, som Bibeln kallar för kött. Som för krig emot anden. För att vi kan ju med Paulus instämma i orden: det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det gör jag. Och Paulus utbrister: vem ska rädda mig från denna arma människa? Och så står vi med den här brottningen, inte bara liksom i det vi ser, utan det vi lever med i våra liv. Jag lever i Guds rike, jag är hans barn, och så finns det en fallen värld, en trasig verklighet som jag har också att leva med. Men i det så landade vi i ett löfte, en bibeltext om hjälp från Efesierbrevet. Där det står att anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. En text som säger att allt inte är klart. För ett förskott i sig definierar ju att det här inte är den fulla betalningen. Det är ett förskott. Det kommer mera. Så anden är ett förskott. Anden säger att vi har fått ta del av anden i våra liv. Det indikerar på att ja, men det kommer någonting mer. Och det är en garant att det kommer att bli så. Jag tillhör honom. Guds rike är mitt. Men jag ser det inte fullt ut än. Så därför är det så viktigt att gång på gång låta sig uppfyllas av den helige ande. Och jag vill fortsätta på det här spåret lite grann idag. Och säga välkommen hem till himmelen. Välkommen hem till himmelen, till evigheten. För dina dagar kommer ju ta slut. Vet du det? Det är det enda du vet. Du vet ingenting annat om ditt liv än att det kommer ta slut. Det är ju jättedeprimerande. Men så är det ju. Livet tar slut. Och himmelen, evigheten, är den en del av ditt liv idag? Eller blir det bara när du kanske om vadå, ett par veckor står vid en grav på allhelgona helgen, tänder ett ljus och minns, sörjer, blir påmind om, då kommer det. Eller är himmelen en verklighet i ditt och mitt liv nu? Nya testamentet är ju väldigt, väldigt tydligt i det här. Nya testamentet är centrerat kring evigheten. Bibeln är inte en självhjälpsbok för att det ska gå lite bättre våra dagar här. Det är det inte. Nya testamentet, eller hela Bibeln, pekar på evigheten. På det himmelska, på det som kommer. Eller det som redan finns nu men som vi inte lever i. Den mest kända bibelversen av dem alla, Johannes 3:16, säger att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan leva lite bättre under sina dagar här. Står det ju inte, utan ha evigt liv. Det var därför Jesus kom och gav sitt liv. Han kom och gav sitt liv för att jag och du skulle kunna få evigt liv tillsammans med Gud. Inte bara för att hjälpa oss våra korta dagar här. Det gör han också. Missförstå mig inte här. Han hjälper dig. Bibeln är en fantastisk bok av visdom och hjälp och råd under våra dagar här. Men det är inte huvudsyftet. Att Jesus kom, hjälper han mig i vardagen? Absolut. Men han kom och gav sitt liv. Varför? För att jag och du skulle kunna få evigt liv. Centralt tema i den kristna tron, en lyft blick mot det som kommer. Och du som är här idag, du kan få leva ditt liv här på jorden varje dag i full visshet. I full visshet att himmelen väntar dig den dag som du dör. Du kan få leva ditt liv i visshet om att himmelen väntar den dag du dör. Och att du kommer fortsätta vara till i evighet tillsammans med den mest kärleksfulla och goda liksom, varelsen som finns, Gud själv. Som älskar dig så mycket att han kom och gav sitt liv för att den möjligheten skulle bli våran. Och jag undrar om vi talar lite för lite om det här. Och jag kan inte skylla på någon annan än mig själv. För det är ju kanske oftast bara runt allhelgona som vi lyfter det himmelska så tydligt. När vi blir påmind om evigheten. Vi blir påmind om människor som har fått sluta sina liv. Men när man läser sitt Nya Testament så står det så mycket om det eviga. Det står så mycket liksom om det perspektivet. Om att frälsningen inte liksom har bara med det här att göra. Utan att frälsningen har att göra med det yttersta, med det eviga att göra. Vi ska stanna upp vid en av alla dessa texter idag och kika lite grann på den. Och den är från första Thessalonikerbrevet, Nya Testamentet. Paulus skriver till församlingen i Thessaloniki i lite norra Grekland. Från kapitel 4, vers 13. Bröder, jag vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himmelen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Det är en lite liten text, men jag hoppas att den går att följa även för dig som sitter uppe på läktaren. Jocke, ser du texten där uppe eller? Ja, bra. Hoppet om himlen, det är en tröst i sorgens tid. Det är det. Det ser vi i texten. Så att ni inte sörjer som de andra och trösta därför varandra med dessa ord. Jag hoppas att du som är här som har förlorat någon nära dig, jag hoppas att du har fått uppleva det, fått se det tydligt, att i tron på Jesus så lyser hoppet tydligt i mötet med sorgen. I tron på Jesus så lyser hoppet tydligt när vi möter sorgen. Visst ska vi sörja. Och Paulus säger ju lite så här, ni ska inte sörja. Han säger nej, att vi inte sörjer på samma sätt som de som inte har det här hoppet. Sorg är naturligt, sorg är gott. Det är naturligt att sörja vid en förlust. Så visst ska vi göra det. Men vi sörjer inte utan hopp. I tron på Jesus sörjer vi med vissheten om evigheten. Med vissheten om att det faktiskt inte har tagit slut. Att evigheten finns där och att det finns ett återseende. En fantastisk bild att bära med sig. Min pappa gick bort alldeles för tidigt. Och han var sjuk i många år. Jag vet, sista 1,5 vecka innan han gick bort, när vi ber tillsammans, så får jag som en inre bild. När jag ser min pappa och Jesus springa mot varandra och omfamna varandra. Och min pappa hade inte sprungit på länge. Han var sängliggande sista året nästan helt. Och så får jag se det här när vi ber på något sätt. Nu är pappa på väg hem. Han ska möta Jesus. Och han är frisk. Och då den sista veckan, de sista 10 dagarna, så bad jag inte längre att han skulle bli frisk. Utan jag visste att han är på väg hem. Och hur det där bar mig. Visst sörjde jag. Visst kan jag sakna pappa. Men det är så här, ja, men han är hemma. I det himmelska. Och där finns ingen sjukdom. Där finns ingen nöd. I mötet med sorgen så lyser hoppet så klart. Paulus skriver till församlingen i Korint, när han skriver om uppståndelsen, så skriver han så här: du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Det är som att han liksom bara, ja, försök du. Du kan ta död på oss, men det hjälper inte. För det finns ett liv som är större än döden. Det finns ett liv som döden inte rår på. Det är för att Jesus besegrade döden när han kliver ut ur graven. Då säger han att där bryter vi dödens makt. Kommer vi dö här? Ja, det kommer vi göra. Men det tar inte slut, utan det finns ett hopp. Det finns en evighet, det finns en himmel. Det finns ett liv som döden inte rår på. Så i tron på Jesus så sörjer vi med vissheten om himmelen och det eviga. Jag hoppas, min vän, att du bär det. Och det är stort och det är vackert. Men vi ska inte reducera himmelen till bara liksom en kram, ett återseende. Vad härligt, jag kommer få möta min pappa igen. Ja, det är härligt. Och jag får tröst idag av det. Ja, det får jag. Men om det bara blir den trösten, så gör jag himmelen och evigheten lite för liten. Att det liksom bara handlar om mig och mitt och få känna det där. Nej, utan hoppet om himlen, det är också bra. Det är en kosmisk triumf. Oj, vilket bra uttryck. Heja mig. Hoppet om himlen är en kosmisk triumf. Varför? För det handlar inte bara om att jag glider in i någon slags fortsatt tillvaro. Det är så mycket större. I den här texten så står det om Herrens ankomst. Herren själv kommer ner ifrån himmelen. En basun ljuder, en ärkeängel, vi får möta honom. Och det beskrivs som att det kommer en dag. När Gud säger nu. Är tiden slut som ni känner den? Nu kommer all ondska att dömas. Och det här ropet som har ljudit genom hela historien, som vi läser från profeterna. Gud, varför ser du inte på? Varför gör du ingenting? Ropet som har hörts genom den förföljda kyrkan genom alla tider. Gud, när ska du gripa in? Ropet som hörs när man ser orättvisorna i världen. Gud, gör du ingenting? Och det kommer en dag när Gud säger, nu är det dags. Och all ondska kommer få sin dom. Det står att djävulen, han kommer slängas i sjön som brinner. Han kommer dömas en gång för alla. All ondska försvinna. Och på något sätt det innefattar hela mänskligheten. Allting som är och har varit. Som sammanfattar. fattar hela historien. Det är inte bara att jag kommer till himlen och det är ju jättehärligt. Men det är för litet. Det är inte bara mig. Det handlar om hela historien och tillvaron som vi känner den. I Kolosserbrevet skriver Paulus här: i honom skapades allt. Allt skapades i honom och till honom och för honom. Och i Uppenbarelseboken 7 får Johannes se in i det himmelska. De märkliga syner han har. Och då får han se en bild. Han ser framför tronen. Så ser han vad då? En skara av alla folk, stammar, språk och nationer. Det är nästan som i Pingstkyrkan i Trollhättan när man kan föra afrikans en vanlig söndag. Alla folk, alla stammar, alla språk. Och vad gör de? Slåss de som vi gör här på jorden? Du är inte som jag. Du pratar konstigt. Du har fel färg på skinnet. Nej, det är du som ser konstigt ut. Nej, vad gör de? Alla har blicken vänd åt samma håll. Och tillber honom. Tillber honom. Vi står sida vid sida. Och tillber på våra språk. Kanske, vad vet jag? Du kanske till och med pratar afrikans i himlen. Och det är underbart. Vi får tillbe honom. Vi har blicken riktad. Vår tillbedjan och glädje riktas åt samma håll. Allting sammanfattat i himlen och på jorden. De står inför tronen och inför lammet. Hela den mänsklighet som har bejakat Kristus genom alla tider står där inför honom, Kristus den upphöjde. Någon slags evig kröning, evig hyllning, evig triumf över allt ont som har varit och kommer att vara. Det är en kosmisk triumf, historiens final. Det är inte bara jag som kommer till någonting och fortsätter existera. Ja, det gör jag och det är fantastiskt. Men det är så mycket större än så. Att tron på Jesus, hoppet om det eviga, att det inte blir för litet i ditt liv. För att en del av trösten, en del av kraften ligger i att det inte bara har med mig att göra. Utan det är så stort. Och jag är en del av det där. Och han som är så stor, han ser mig. Han som har hela detta i sin famn, han ser mig. Och jag kommer få vara en del. Jag kommer få stå framför tronen tillsammans med folk av alla stammar och språk. Och jag kommer också få rikta blicken till honom som sitter på tronen, till lammet. Och sjunga med änglar i tusental, helig, helig, helig. Herregud allsmäktig. Fantastisk hyllning. Det eviga, det himmelska, när Jesus kommer tillbaka. Hoppet om himlen är en kosmisk triumf. Gör det inte för litet och bara till en tröst i ditt liv. Och det här spelar roll in i våra liv idag. För hoppet om himlen är också en vägvisare. En vägvisare idag. Där, hoppet om himlen är en vägvisare idag. Här står det om liksom, vi som tror idag. Och han säger, jag vill att ni ska veta, alltså medan ni vandrar här så vill jag att ni ska leva i den här vissheten, i den här tron. För hoppet om himlen, det är inte bara för drömmare. Det är inte bara för drömmare som liksom tycker att det är lite jobbigt här, så därför går jag hellre och hoppas på, snart kommer någonting. Nej, det vi distanserade från verkligheten, inte alls. Utan hoppet om det eviga påverkar verkligheten, min vandring idag. Det finns en författare och teolog som heter Mikael Telbe. Han har skrivit en bok som heter Med framtiden i ryggen. Sug på den lite grann. Med framtiden i ryggen. Det är ju för att jag vet vad som kommer i framtiden. För att jag vet vad som väntar. En evighet med Jesus där ondskan är utplånad, hans rike är allt. Hur och på vilket sätt det här kommer att gå till, det vet vi inte mycket av. Det är mycket som är fördolt, men att det kommer vet vi. Men att den framtiden är min påverkar mina steg idag. Att det är så, det, liksom det skjuter på. Det är ju därför som jag ber för människor för att de ska liksom få tag på Jesus. Att vi med våra liv, våra ord och våra handlingar försöker peka på honom. Att de också får se honom och tillbe honom redan här och nu. Det är ju därför som det finns församling. Att vara delaktig i en församling. Och redan nu, om vi ska stå framför tronen en dag, alla folk och stammar, lovsjunga honom. Det här är ju en försmak av det himmelska. När vi står tillsammans, folk och stammar av olika språk, och vi riktar blicken och vi lovsjunger honom. Hans folk tillsammans redan här och nu. Ett folk som tillber och upphöjer honom. Vi har ju tjuvstartat lite grann. Det är ju därför som det spelar roll hur jag lever mitt liv. Att jag vill leva ett helgat liv. Ett gudfruktigt liv. Ett liv som liknar hans. För det står att när han kommer, när jag får se honom som han är, då kommer jag bli lika honom. Du kommer bli lik Jesus. Det är ju rätt bra. För det är du inte än. Och du som tror det, fråga grannen. Vi håller på att formas till hans sons avbild. Och det är det han vill göra i mig. Han vill att liksom mina dagar, mitt sätt, mina attityder, mina ord, allt det här ska bli mer och mer likt honom. Men det är när jag möter honom till slut, då kommer jag bli lik honom. Så att vad som är på väg, vad som kommer ske, det är ju därför som jag liksom vill vandra den vägen redan nu. Att jag är på väg mot den likheten. Det här att vara med och ge. Att liksom så in i Guds rike, leva generöst. Jesus säger, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in. Utan samla skatter vart då? I det eviga, i himmelen. Så att vi är med och ger, vi investerar liksom in i Guds rike. Bara säger, Gud, tack för det jag har fått förvalta här. Ta det, använd det. Så vet du, ge till kyrkan, ge kyrkoavgiften, ge till missionsorganisationer, ge till hjälporganisationer. Bara, ge bort. För varför? Generositet är Guds rike. Och du får inte mer än spänn när du dör. Det är därför som vi lever generöst. Varför? För vi vet vad som kommer. Jag lever med framtiden i ryggen. Det är det som skjuter på. Och allt det här, och liksom goda gärningar, varför ska vi hålla på med det här? Är det för att vi ska komma in i himmelen? Ja, men ge så att du kommer in i himmelen. Gör gott så att Gud älskar dig. Nej! Det är ju helt bakvänt. Det är ju för att jag kommer in i himmelen som jag ger. Det är ju en konsekvens av det. Det är ju för att han har frälst mig som jag vill vara med och göra gott. Det är för att han älskar mig som jag vill ge det vidare. Det är inte så att han ska, utan för att han redan gör. Det är en enorm skillnad. Jag lever med framtiden i ryggen. Det han har gjort, det som väntar, evigheten är min. Jag vet att jag kommer till himmelen. Varför? För jag har satt min tro på Jesus. Vi som tror på honom, vi som tror att Jesus har dött och uppstått. Jag vill att ni ska veta, säger Paulus. Jag vet. Och för att jag vet så tar jag den framtiden och så lägger jag det bakom ryggen och så får det skjuta på i mitt liv. Varför gör du som du gör? Jo, för jag vet vad som kommer. Varför lever ni som ni lever? Jo, för vi vet vad som kommer. Vi lever med framtiden i ryggen. Det är inte för att jag ska nå den framtiden, för den är redan klar. Det är inte för att han ska älska mig, för att det vet jag att han redan gör. Utan det är för att han älskar mig. För att han har gett mig det eviga. För att han har gett mig det himmelska. Så vill jag gå på den vägen. Guds rike. Hoppet om himlen är inte för drömmaren som längtar bort. Utan hoppet om himlen. Det är en enorm kraft som skjuter på och motiverar mig att gå på hans vägar. Så välkommen hem. i tron på Jesus och få landa hos honom, absolut. Hemmakänslan, att vara älskad. Välkommen hem i församlingen. Och att vi tillsammans får bygga någonting som lite grann liknar det han har tänkt. Lite grann liknar det som kommer. Hans barn tillsammans. Hans rike, hans godhet. Och välkommen hem till himmelen. Den dag som det är dags för dig, välkommen att fram till dess leva med det här hoppet, den här vissheten, den här övertygelsen, och att det får färga dina dagar här och nu. Ska vi stå upp tillsammans? Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Herre, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig. Vänd ditt hjärta till Jesus där du står. Öppna ditt hjärta för honom. Kom helige ande. Kom helige ande. Jag ska be att några av ni som brukar tjäna som förebedjare är välkomna fram. Ställ er här. För dig som är ny här så vill vi alltid ge möjligheten att någon ber för dig. En enkel bön utifrån det som ligger på ditt hjärta. Det kan röra vad som helst, så vill vi be för dig där du står i ditt liv, i din tro, kanske din brottning. Men jag vill fråga också, om du finns här idag som inte har sagt ditt ja till Jesus, vill du bli frälst idag? Så kan du bli det. Du kan få gå härifrån med vissheten om evigheten, att himmelen är din. Du kan få leva med det resten av ditt liv. Då ber du en enkel bön. Kanske söker upp en förebedjare. Och så ber ni en enkel bön tillsammans där du säger: Jesus, kom in i mitt liv. Jag behöver dig. Förlåt mig min synd. Jag vill leva med dig. Och till den människa som öppnar sitt hjärta för honom, så gör han ett mirakel i ditt hjärta. Och du blir född på nytt. Blir ett Guds barn och evigheten blir din. Och du kanske finns här som har tagit emot Jesus, men osäkerheten finns där. Det finns en rädsla för döden, rädsla för slutet. Och du lever inte med den vissheten. Det finns en tveksamhet, undrar om jag får komma in. Du tänker att jag har inte varit andlig nog, jag har inte varit kristen nog. Och jag har gjort det och jag har gjort det. Och inte vill far i himmelen att du ska känna en osäkerhet inför om du ska få komma hem eller inte. Åt dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Får vi be för dig idag att du får landa i den vissheten. Du kanske finns där som sörjer, någon nära som har gått bort. Låt ordet om hopp få tala in i ditt liv. Låt hoppet få lysa. Saknaden finns där, men det finns också en glädje och förhoppning om återseende i det eviga. Då ska vi be att vi alla får leva lite mer med evigheten i ryggen. Att vissheten om det himmelska, vad som väntar, får påverka våra steg lite mer idag. Välkommen fram till en förbedjare på en gång, så är vi i bön och tillbedjan en stund här tillsammans. Herre, vi tackar dig för din enorma godhet. Herre, för din famn som är så öppen. Herre, vi läser så tydligt i ditt ord att famnen är öppen. Du välkomnar varje människa att ta emot din frid och din förlåtelse. Herre, jag ber att du gör ett frälsningsunder här idag. Den människa som inte har sagt sitt ja till dig. Herre, kom och fyll den människans hjärta med tro just nu. Väck upp den längtan efter dig. Herre, jag tackar dig att vi kan få leva med en frälsningsvisshet i våra liv. Där vi inte behöver gå och gissa och vara osäkra på hur det kommer bli. Utan att vi som har sagt vårt ja till dig, vi kan få leva med vissheten i våra hjärtan. Vi kan få leva med vissheten om evigheten i våra hjärtan. Jag ber dig Gud att du kommer med den vissheten. En försäkran om att vi tillhör dig. Att du helige ande säger i våra hjärtan att vi är dina barn. Och Herre, vi sörjer de som har gått före. Vi sörjer nära och kära som jag mist. Men vi vet, Herre, vi vet att det finns ett återseende. Det finns ett hopp för morgondagen. Och hjälp oss här att få leva lite mer. Varje dag här med vissheten om det som kommer. Det får påverka min vandring, det får påverka mina attityder, min generositet, mina ord, mina prioriteringar och mina val. För jag vet att det finns en evighet som väntar. Ditt rike är här och nu och ditt rike kommer med full kraft ändå. Tackar dig för det här. I Jesu namn vi ber. I Jesu namn vi ber. Nu är vi i bön och tillbedjan. Vi vill gärna be för dig, du som bär på någonting i ditt hjärta. Så välkommen fram till en förebedjare.